Nåd vare med dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten som jag har valt idag, det är del av den episteltext som vi fick höra, eller nytestamentliga text som vi fick höra nyss. Det är Uppenbarelsebokens 7:e kapitel från och med vers 9. Vi lyssnar till de orden än en gång. Därefter såg jag och såg en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna runt stod runt tronen och de äldste, de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och varifrån kommer de? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska breda ut sin boning över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sann. Amen. En fråga vi ska ställa oss idag, det är: vem är med i kyrkan? Vem är med i kyrkan? Är du med i kyrkan? Ibland så uppfattas kyrkan i Sverige som den svenska kyrkan. Den har en sån dominant ställning, så ibland benämns den bara som kyrkan. Idag ska vi tala om hur den verkliga sanna kyrkan ser ut. Vi fick lyssna till en text från Uppenbarelseboken. Och det är en särskild bibelbok. Man brukar säga att den är tecken eller ett exempel på apokalyptisk litteratur. I Bibeln har vi olika typer av det. Alla är Guds ord. Men vissa historiska, som Moseböckerna eller evangelierna, de berättar helt enkelt vad som har hänt. Och när vi läser dem, så läser vi dem som historieböcker. De berättar saker vi behöver veta. Ganska rakt och rätt fram. Årtal, platser, vilken kung som regerade och så vidare. Men i Bibeln har vi också poetiska böcker som Psaltaren eller Ordspråksboken. Och de får vi läsa på ett annat sätt. Det är poesi. De är sanna och uttrycker sanningar om Gud. Men de har en annan typ av språk. Så finns det en bibelbok som är apokalyptisk. Det är Uppenbarelseboken. Och där hittar vi mycket symbolik. Det är därför många uppfattar den som svår. Den är inte så lätt att läsa och förstå. En av de sakerna, och det såg vi exempel på här i den nytestamentliga texten som Ingvar läste. Ett exempel på symboliken, det är talen. Har ni tänkt på det? Tre som står för Gud, Fader, Sonen och den Helige Ande. fyra som står för jorden, det skapade, de fyra väderstreck. Vi ser att talet sju används, och då är det både den treenige guden och hans skapelse. 3 + 4 = 7. 10 används som att man vill beteckna en fullhet, att någonting är komplett och helt. Och till sist 12 används som kyrkan, Israels 12 stammar, Jesu 12 lärjungar. När vi läser om de 144 000, då förstår vi att det är 12 gånger 12 144, och också 10 gånger 10 gånger 10, 3 gånger för Gud, en total fullhet. Alla de kristna. Det är alltså inte en exakt siffra, 144 000. Och när den 144 000 kommer in så är det fullt. Så är det inte. Det är inte så att himlen blir full och några får vänta utanför, trots att de egentligen är heliga. Det var en pastor som förberedde ett grundligt bibelstudium om just uppenbarelseboken. Och han satte sig in i de här bilderna och han läste många böcker. Och han funderade på, hur ska jag göra det här greppbart för min församling och för mina medlemmar? Och han var ganska nervös inför första tillfället. Så började han att säga, ja, uppenbarelseboken är ju mycket svår att förstå. Och då var det en gammal medlem som räckte upp handen. Så sa, ja, du hade en fråga kanske. Och sa, jag tycker att uppenbarelseboken är mycket lätt att förstå. Då kände sig pastorn lite tillklappad och sa, jaha, men kanske du kan berätta vad den handlar om. Jesus vinner. Jesus segrar. Det är det uppenbarelseboken handlar om. Jesus besegrar ondskan. I våran text idag i uppenbarelseboken så talar den helige ande om kyrkan. Och det ska vi också göra. När vi talar om kyrkan, då tänker vi ibland på den synliga kyrkan på jorden. Och då ser vi att den tyvärr är väldigt splittrad. Det finns en sån enorm mängd olika samfund i världen inom den kristna kyrkan. Så det är svårt att räkna dem alla. Och när man ska förklara hur allt som hänger ihop för människor som studerar religionsvetenskap, då blir de snurriga. Och så säger man, men så kan du backa lite grann. Men splittringen inom den synliga kyrkan på jorden, den handlar inte bara om olika kyrkosamfund. Men den splittringen finns också inom samfund. Människor som har olika tankar om vad Guds vilja egentligen är. Om man ska tro på Bibeln som den står, eller om den mer är en bild för en andlig sanning. Och sen finns det en splittring mellan olika samfund vad det gäller hur man vill handskas med de här skillnaderna. Vill man bara ignorera dem? Eller vill man säga, det spelar ingen roll vad man tror, huvudsaken man ändå kämpar på och gör sitt bästa. Eller vill man sträva efter enhet, som Bibeln säger att vi ska göra? Det är också en splittring. Den synliga kyrkan på jorden, den är ofta förföljd. Vi kan se det idag. De kristna i världen blir halshuggna på grund av sin kristna bekännelse. Vi kan se hur hela länder nästan töms på kristna. De är tvungna att fly undan en säker död. Men den kristna kyrkan, den är också förföljd på ett andligt plan i samhället. Varje gång som Gud förnekas i klassrum, varje gång som barn får lära sig att det finns ingen Gud, utan du kommer från aporna, då är det också ett förföljelse mot kyrkan. Och män i toleransens och vetenskapens namn. Den synliga kyrkan på jorden, den får också kämpa med dess medlemmars svaghet. En av de största problemen för kyrkan, det är ju att vi som är med är synder. Och vi bråkar och kivas och ofta är vi lite sådär ljumma i våra förhållande till evangeliet. Vi är inte alltid så brinnande som vi skulle vilja vara. Vi prioriterar inte alltid Guds ord främst i våra liv. Det är också ett problem för den synliga kyrkan på jorden. Men när vi talar om kyrka, då måste vi också tala om den osynliga kyrkan på jorden. När vi bekänner den apostoliska trosbekännelsen, då säger vi att vi är i enhet med alla de som tror på Jesus i sitt hjärta. Oavsett vart de bor, oavsett vilken kyrka, yttre församling de tillhör. Alla som tror på Jesus som sin frälsare undan synden är med i den osynliga kyrkan. Och det är den osynliga kyrkan som har besegrat djävulen genom Jesus. Som har besegrat helvetet och som har besegrat döden. Helvetets portar ska inte kunna stå emot dem, läser Matteus 6. Den sanna kyrkan, den är oerhört mäktig. För den har Guds ord som sitt svärd. Inte ett fysiskt svärd. Inte militärmakt för att sprida sin tro och sin bekännelse, utan andens värld. Den osynliga kyrkan på jorden, den består av de som har tvättats rena i Kristi blod och är heliga. Där är du med. Du får vara med i den kyrkan. Så när vi plågas av vår egen svaghet och tänker, vi har väl inte så mycket att skryta över egentligen i våra kyrkor. Då ska vi tänka på den skatt vi har i evangeliet. Men tänk också på att vi faktiskt är med i den heliga allmänliga kyrkan. Att tvättas ren i Kristi blod är att låta Kristi offer på korset vara det som tröstar oss i nöd. Och som döljer våra brister och fel. Men när vi talar om kyrkan ska vi också komma ihåg det som våran text talar om idag. Den triumferade kyrkan i himlen. I vår text idag så ställs frågan, vilka är de här? Den här skaran som ingen kan räkna. Vilka är de? Och det är det första vi får veta. Att de inte går att räkna. Kommer ihåg löftet till Abraham. Din avkomma ska bli så talrik, säger Gud. Som sandkornen på stranden. Eller som stjärnorna på himlen. Man ska inte kunna räkna. Så är det i Lammets tro. Så är det vid Jesu tro. Den här kyrkan består av människor från alla tider. Där möts Adam och Eva. Och även våra nära och kära. Som har gått bort i tron. Det är märkligt att tänka sig. Där framför Lammets tron som möts alla folkslag. Människor med alla möjliga olika språk. Där råder ingen rädsla för den som inte ser ut som jag. Där blir det inte som på charterresan att alla som talar svenska håller ihop. Och tyskarna för sig. Och så säger man därför, de där svenskarna, de är alltid och jag. Eller så säger de, de där tyskarna, de tar ju alla solstolar. Alla samlas i enhet och fred. Det är en fantastisk del av den triumferande kyrkan i himlen. Hur har de kommit dit då? Det här är ju målet för oss också. Ja, det sägs att de har gått genom den stora bedrövelsen. Genom många sorger och problem. Och där kan vi känna igen oss. När vi ser på våra egna liv så ser vi att även om vi har det bra materiellt så går vi ändå genom svåra stunder. När vi är nedstämda, oroliga, ledsna och sorgsna. De kristna som får samlas i hemlighet och Inte använda någon orgel för det hörs för mycket. Någon kan höra och kanske sjunger lite tyst så att ingen granne rapporterar dem. De förstår vad det innebär att gå igenom den stora miljön. De som ser hur människor som har bekänt Kristus frimodigt vänder honom ryggen. Som har sorgt över någon som man håller kär, som har lämnat Jesus i. De förstår också vad det innebär att gå igenom den stora bedrövelsen. Men vi ska komma ihåg då, det är ju att det har ju de i himlen också gjort. Och det faktum att de fick möta sorger och bekymmer och motgångar och svårigheter, det innebar inte att Jesus hade övergivit. För nu står de ju där vid tron och sjunger hans låt. Och det är en tröst för oss när vi funderar, var är Gud i allt det här som händer i mitt liv? Eller runt omkring mig? Eller i världen? En borta, som vissa präster säger, det var hemskt händer. Gud var inte där. Är det så? Eller är det så att han alltid är närvarande? Genom bedrövelsen och genom sånt. Men så säger jag i alla fall. De som har kommit dit till lammets tron, de har gjort det genom att tvätta sina kläder vita i lammets blod. Det står inte den här stora skaran, de har presterat jättebra. Den äldste säger inte så. De står här för att de har verkligen varit snälla alltså. Och de har gjort sitt bästa och kämpat. Och Gud kunde inte lita några bättre än dem. Någon måste vi ta in. Det står inte så. Utan det står så att de har fått sina synder förlåtna för Jesus skull. Det står inte, här har de samlats som har släppt in Jesus i sitt hjärta. De som har stått emot Jesus lite mindre än de andra, lite mer förhärdade. Utan det står, här finns de som trots sin synd har fått Jesu nåd och förlåtelse. Ibland när vi åker på semester, i alla fall förr i tiden, då brukar man skicka vykort och berätta hur man har det. Nu gör man kanske snarare en uppdatering i en app och berättar hur man har det. Vi får ett litet vykort från himmelen i vår text. Hur har de det där? Och de måste vara nöjda med vädret. För det står att det är ingen hetta som plågar. Och det är ingen kyla som plågar. De har det väldigt bra. De plågas inte av någon hunger. Och inte av någon törst. Men framförallt så behöver de inte brottas med ovänskap och konflikter i familjen eller mellan vänner. De behöver inte hantera svek när människor de litat på inte gjorde det de lovade att de skulle. De behöver inte gråta så. För Gud själv har torkat bort alla deras tårar. De behöver inte längre sörja. Och de behöver inte längre kämpa med sin egen synd och sin egen svaghet. Det står istället att glädjen är fullkomlig. Glädjen är fullkomlig. Och det är den därför att i himmelriket, i Jesu tron, så är relationen till Gud läkt. De här felen och bristerna som vi har i vår relation till Gud, de finns inte längre kvar. De som står där och sjunger till Guds ära, de tänker inte, hur länge ska jag hålla på det här? Så jag har mycket som jag ska hinna idag. Och de driver inte iväg sådär i tankarna som vi gör när vi firar gudstjänst. De har närhet till Gud. De behöver inte längre fråga varför Gud, utan de vet. Den här fullständiga gemenskapen som de har med Gud, det är den som skänker lycka. Här ser vi som i en dunkel spegelbild, brukar vi läsa ibland. Men där får vi se Gud ansikte mot ansikte. kan inte riktigt greppa hur det kommer att bli. Men det kommer bli bra. När vi talar om kyrkan och vem som är med i kyrkan, då tänker vi ofta för snävt och för litet. Vi vänder oss om i kyrkbänken och så räknar vi. Och så tänker vi att det var ju några som inte var här som jag hade önskat skulle vara här. Men i den sanna kyrkan är det ingen som fattas. Alla är med. När vi talar om Kristi kyrka, då ska vi komma ihåg att det är både den stridande kyrkan här på jorden som får brottas med problem och svårigheter, och den triumferande kyrkan i himlen. John Brooke sa någonting väldigt fint. Han sa: det är med kyrkan egentligen som med Jesus när han vandrade på jorden. Till det yttre var han en mycket enkel man. Ingen rikedom, inga fina kläder, inga vackra hästar som red före honom. Men den sanna Jesus var ju faktiskt himmelrikets härskare. Allting skapat. Den sanning som man inte ser med ögonen. Så är det med kyrkan också. Till det yttre är vi mycket enkla. Vi har inte så mycket att skryta med. Men den sanna kyrkan övervinner allt. Båda de här sakerna är sanna samtidigt. När vi talar om den hela kyrkan, kyrkan som totalitet, då ingår också de som har lämnat oss i frid. Sen vi samlades här för ett år sedan, så vi fått säga adjö till flera kära där. Uppe i församlingen i Umeå så har vi begravt Arne Andersson. En gammal man som hade vandrat med Jesus i många år. Och på slutet när han var avsidestagen och vi besökte honom för att fira nattvard hemma hos honom, då började han alltid med att plocka fram en andaktsbok, gärna från 1500-talet, med bokstäver som vi inte riktigt kunde läsa. Och så delade han med sig av övrigt. Han ville att vi som besökte honom skulle få med oss någonting, så att vi också blev uppmuntrade. Uppe i Öjebyn så har de fått ta farväl av Rage Westerberg, som är en av dem som har varit med i den yttre synliga kyrkan så länge jag kan komma in. Jag kommer inte ihåg ett LBK utan lag. Och de har fått fundera på: hur ska vi kunna upprätthålla vår verksamhet utan honom? För ett år sedan när jag predikade här och satt Alvar i honom, han var svar. Och när han reste sig upp så var benen lite dammiga. Och han hade haft feber några dagar innan. Han kunde inte vara med på lördagen. Men på söndagen följde han med. Bildtjänst. Det är tomt när han inte sitter där. Och för bara några veckor sedan så fick vi begrava Jenny Karlsson. Och när ungdomarna samlades fredag kväll, så var ett stort tomrum. Hon sa på en stark med sitt glada skratt, sin uppmuntrande personlighet. Alltid hade hon tid över för att samtala med någon. Men de som lämnat oss under året, de är inte borta. De har inte försvunnit. De har inte upplösts. Utan de är med i kyrkan fortfarande. Sara påminner oss fint här i fredags om att anledningen till att altaret ser ut så här, altarringen, inte är en ring som vi kan se, utan en halvcirkel. Det är för att vi ska påminnas om att den andra halvan, den fortsätter i himlen. När vi firar nattvard så gör vi det inte bara med de som samlas här, de vi ser framför oss, utan också med helgon i himlen. De som står inför Lammets tron. när vi tänker på kyrkan, då ska vi inte tänka för smått. Och vi ska inte vara för bekymrade och för oroliga, utan vi ska tänka på att Jesus har segrat, som den gamla mannen sa. Och det är det budskapet som bär kyrkan. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, idag vill vi be för din kyrka. Vi vill be för alla de som är medlemmar i den här församlingen. Alla som är medlemmar i LBK. Alla som deltar i våra gudstjänster och vår verksamhet. Men vi vill också be för våra systrar och bröder i alla länder. Vi ber att du ska bevara med ditt ord. Att du ska uppmuntra dem med ditt evangelium. Att du ska bära dem genom prövningar och svårigheter. Så tackar vi dig för att du har uppenbarat den andliga sanningen. Att den skara som står inför din tro i himmelen är oräkneligt stor. Och dit är vi på väg. Vi ber i Jesu namn.